Underbart att få dela Guds ord. Se det som en förmån varje gång att få dela Guds ord. Jag har Bibeln med mig upp. Jag har ju bibelorden i iPaden, men jag försöker alltid ha någonstans en vana att ha med mig boken upp. För det, någonstans är det lite, man är lite old school. Man tycker om och ibland när jag går hemma och ber så går jag och håller i Bibeln. Och, det är bara något speciellt. Är det inte det, Iva? En fysisk bibel. Vi får inte tappa bort det. Har du ingen fysisk bibel så ger vi dig gärna en. Behöver inte slänga upp den bilden nu då. Liksom. Men verkligen så. Men jag kommer läsa Guds ordet ifrån min iPad som ni vet. Men Bibeln står här. And I love it. Och mitt budskap idag vill jag kalla för kom tillbaka. Kom tillbaka. Och det betyder inte liksom ett budskap till dig att snälla, kom tillbaka. Jag sa det till någon innan som inte har varit på ett tag att idag heter predikan kom tillbaka. Men det är inte just kanske det handlar om. Men kom tillbaka. Du kan ju prata om en comeback. Och comeback. Kom tillbaka. Det är också fantastiskt. Jag har hört en person som en gång sa till mig att jag har helt förlorat mig själv. Mitt riktiga jag är borta. Till den personen vill jag säga, kom tillbaka. Jag har bara tappat bort mig själv. Jag vet inte riktigt vad jag är idag. Du kanske inte känner så, men du kanske kan relatera till att det finns ibland lägen i livet och vi kan känna så. Och du kanske känner någon som känner så. Man känner att man har på något sätt tappat bort sig själv. Och faktum är att livet har den där förmågan ibland att trycka till oss. Det är saker som kan hända i livet. Och som pastor träffar man många människor. Man sitter och pratar med många människor. Igår hade jag förmånen att bli inbjuden till en fest i Växjö. På vägen ner efter en hel dag här så åh vad gött ska jag vara att sätta på en kopp te nu. Och kanske de har släppt en ny låt på American Idol. På YouTube. Jag tänkte släppa. Och så fick jag ett samtal och så blev jag bjuden på en fest. Wow. I Växjö. Och jag tänkte jag kan inte säga nej till det. Inte just att jag kan inte säga nej till en fest. Det var inte det. Men inte var orolig. Men jag kände och det var så fint att komma dit. Och få träffa. No offense nu, älskade kyrka, men vanliga människor. Jag skojar. Men då träffade ett helt gäng. Vi satt där och pratade och så hade han köpt en lite läsk. Och så hade han köpt en vill du ha en Red Bull? Jag tänkte, det vågar jag inte dricka. Min dotter blir arg då. Men han hade någon läsk då, för jag vet att du dricker väl inte alkohol, sa han. Nej, det gör jag inte, sa jag. Och så. Sist jag gjorde det slog jag ner någon som har varit dum mot mig, sa jag. Det är sant. Oj, har jag varit dum mot dig? Då ska du inte dricka, sa han. Så han är min barberare nämligen. Och så hade han ett helt gäng och han sa att jag har bara bjudit med dem som de kunde jag verkligen tycka om. Och du ligger på topplistan, sa han. Fast att du håller på Liverpool, sa han. Och då svarade jag, hur gick det idag på matchen, sa jag då. Ja, det vill jag inte prata om, sa han. För han håller på United och de förlorade igår hemma mot fulskinkan. Fulham. Så är det. Och vi satt och pratade i alla fall. Jag pratade med några och så var det två killar jag pratade med. Jag aldrig träffat dem förr. Och de berättade lite om sig själva och lite så här. De hade nog lite innanför västen också. Så här, så de var väldigt pratglada. Och så berättade de vad de jobbar som. Och så frågade de, vad jobbar du som? Ja, men gissa, sa jag. Gissa. Om ni gissar rätt så ska jag bjuda på en hamburgare, så. Och så sa du är ju inte en snickare, sa han. Jag bara, va? Vad taskigt! Jag tror inte du är en programmerare heller. Han bara, du fördummade mig mer och mer. Ja, men du kanske är säljare. Du är nog säljare. Du har lite den blicken. Ja, på sätt och vis, sa jag, säger jag säljare. Är du influencer? Ja, det kan man säga. Alltså det blev ett jättekul samtal. Och till slut då så sa ju någon då. Är du präst? Ja, men det kan man säga. Jag köper det. Jag är präst. Och så förklarar jag, jag är pastor. Ja, vad är det för skillnad på det då? Så, ja, men det är, man kan säga, det som var innan stadskyrkan och så är det frikyrkan då. Ja, är det en pingstförsamling? Jajamän, så jag. Ah, så. Ja, men det är ju ganska mäktigt att man har en tro så stark så att man säger nej till, alkohol. Så, ja, det kanske är starkt så. Men jag förklarade just att det kanske inte hade bara med tron att det hade att göra med att inte du ska få stryk. Och så, så pratade han lite om det då. Så han, vad är det mer för värderingar som driver dig bara för att du är kristen? Så. Och så fick vi ett jättefint samtal. Och så innan jag skulle gå så var det några som sa: Prällen, glöm inte att be för mig. Jag behöver det, sa en av dem. Och det behövde han, för han var från Sölvesborg. Jag hade sån otroligt stark dialekt. Den dialekten är inte lika med. Förlåt om du är från Sölvesborg och lyssnar på det här. Och förlåt om du lyssnar på det som var där. Du var en väldigt god kille fast du höll på fel fotbollslag. Så är det. Men man märker att det var någon snubbe som jag pratade med, som hade haft en dröm med livet, hade någonstans tryckt till honom så att han sa: jag lever bara för att jag lever. Jag har inte så mycket att leva för. En annan kille, nu ordbajsar jag, men en annan kille berättade att han hade spelat bowling och ställt sig på händerna medan någon skulle rulla iväg ett klot. Men han ramlade ner. Så han hade varit hos tandläkaren några gånger. Och så, men han var jättefrisk och så. Han satt så här hela tiden. Nej, det gjorde han inte. Det gjorde han inte. Han var sköna snubbar i alla fall. Men det var en som sa det just, att han hade liksom: jag lever bara för att leva. Jag har inte så mycket att leva för. Det tog tag i mig. Då hade jag lust att säga till honom: kom tillbaka. Det finns något att leva för. Och faktum är ju det. Det är liksom själva kontentan av att följa Jesus. Att följa. En del människor har ju bilden av kristendomen att när man tar emot Jesus, när man blir kristen, det är då man tappar liksom massa grejer att leva för. Man har den bilden. Och jag vill ju påstå att det kanske är kyrkans fel att människor har den bilden. Men det är inte den bilden man hittar i den här boken. Och det är inte den här bilden vi kan vittna om, vi som har faktiskt haft en encounter, har mött Jesus. Det är ju inte att vi tappar något att leva för. Jag ska säga det, jag har haft sånt äventyr i mitt liv. Och det är tack vare Jesus. Jag har fått se så mycket i mitt liv. Och det är tack vare att jag följer Jesus. Är du med? De drömmar som finns, de passioner som finns i ditt liv, de saker som någonstans bubblar på insidan av dig. Vem tror du har gett dig dem? Jag tror de är nedlagda av Gud. Om man bara tar de visionerna och någonstans ger det till Guds hand, så blir det ju du och Gud som någonstans får se en dröm komma till uppfyllelse. Och det är att leva i Guds vilja, Guds syften. Han är ju inte en missundsam gubbe där uppe som ska minsann se till att du får ett riktigt pestliv och se om du verkligen är trogen honom. Han vill ge dig ett rikt liv. Ett liv och ett liv abundans i överflöd. Så är det faktiskt. Men det finns människor som kanske en gång var glada och brinnande. Jag träffar kristna också. Men jag träffar människor överlag som är glada och var brinnande. Hade värderingar, hade ett självvärde, ett sunt självvärde, en dröm och trodde på sig själv och var tacksamma och såg på något sätt det fina i livet, och så någonstans tryckte bara, det hände bara någonting. Och då tror jag Gud vill säga: kom tillbaka. Jag vill att du kommer tillbaka. Och jag önskar att vi som kyrka ska vara en kyrka som någonstans bara andas ut i samhället, andas ut i vår omgivning. Du är kyrkan, att du andas ut: kom tillbaka. Du behöver inte vara nedtryckt, utan Gud kan lyfta upp dig igen. Kanske du upplevde besvikelse och tappade en del av din glädje. Kanske du gjorde några misstag och tappade lite av ditt värde. Kanske något blev helt fel och du förlorade lite av din passion. Kanske någon gjorde det illa och det gjorde så ont att du blev både cynisk och bitter. Kanske din dröm kraschade och ditt självförtroende sjönk. Vart tog du vägen? Kom tillbaka. Kom tillbaka. Gud vill aldrig lämna dig. Han vet var du är. Han vet vem du är. Och han har inte gett upp på dig. Och faktum är att det är ett budskap som passar kristna. Det passar kyrkan. Men det passar också alla människor utanför kyrkan. En del människor känner, nej, jag kan inte vara kristen. Du vet inte vad jag har gjort. Men han vet vad du har gjort. Och han säger, kom tillbaka. Kom till mig. Vi ska läsa ett bibelstycke nu. Från första kungaboken kapitel 19. Vi läser om Elia här. Han flydde från Gud. Han var besviken. Han var ledsen. Han var arg. Han kände sig tung. Han hade minsann gjort så mycket. Men det var många som svek honom. Nästan så han trodde att Gud också hade dratt. Och Gud fick slita lite för att komma fram till honom. Det var lite fram och tillbaka. Till och med slutade han stående sluta i en grotta. Han hade en ganska ful, illaluktande kofta på sig. En offerkofta. Men vi läser lite delar. Ni kan studera där hemma om ni vill. Första kungaboken 19. Men vi hoppar in här i jag tror det är från vers 3. Jag tror det är på skärmen också. Då blev Elia rädd och flydde för sitt liv. När han kom till Beersheba i Juda lämnade han kvar sin tjänare där. Sedan gick han ensam en dagsresa ut i öknen. Rätt lång bit. Han kom till en ginsbuske, sattes under den och önskade sig döden. Det kan man göra en predikan om också. Där satt han och önskade sig döden. Nu får det vara nog, sa han till Herren. Kan vi relatera? Kan vi känna att det finns någon vi känner som man kan relatera till? Kanske det har funnits en sång i ditt liv där du kan relatera. Nu får det vara nog, sa han. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Sedan la han sig ner under busken och somnade. Men ängel kom fram och rörde vid honom. Och sa till honom att resa sig upp och äta. Då såg Elia sig om och såg bredvid sitt huvud bröd som hade gräddats på heta stenar och en kruka med vatten. Elia åt och drack. Sen la han sig igen. Precis som en del av er. Ni går upp och äter, sen går ni lägger igen. Nej, jag skojar bara. Fick en anklagelse. Då kom Herrens ängel en andra gång. Snacka om comeback. Då kom Herrens ängel en andra gång och rörde vid honom och sa till honom. Res dig upp och ät, för annars blir resan för mycket för dig. Omsorg. Elias reste sig upp. Han åt och drack. Igen då alltså. Och maten gav honom styrka så att han kunde gå 40 dygn i sträck. Här är inte du fixat, Mattias. Okej. Okay. Ända till berget Horeb, Guds berg. Där han gick in i en grotta för natten. Då kom Herrens ord. Det här är för tredje gången. Då kom Herrens ord till honom. Vad gör du här, Elia? Någon annan översättning säger den. Där han gick in i en grotta för natten och Herrens ord kom till honom i samma dag. Vad gör du här, Elia? Vad gör du i grottan? Och det kopplar ihop lite till det jag vill tala om just. Att kom tillbaka. Vad gör du där? Det kan finnas en oförrätt. Alltså någonting som har hänt dig. Som någonstans vi håller till. Det blir en grotta för oss. Vi håller fast för det. Och det är inte alltid det handlar om någon annan har gjort något. Det kan vara något som du har gjort. Och så håller du fast för det. Det är kött. Jag kan inte komma ut fullt ut i min kallelse. Jag får nöja mig med det här lilla. Därför att det har hänt så mycket. Nej, det är kött. Och så sitter vi där i grottan. Och ibland sitter vi bak under busken och säger att det får vara nog nu. Ta mitt liv, Herre. Och vi ger upp. Men Gud säger till Kristi kropp i Sverige. Gud säger, kom tillbaka. Jag hör människor säga att det är kört för Sverige. Det är kört för kristenheten i Sverige. Det har varit för mycket nu. Det kommer du inte höra mig säga. Jag tror att det finns hopp för Sverige. Annars kan vi lika gärna lägga av. Jag tror på riktigt att det finns hopp För sist jag på något sätt kände efter, kollade efter, så lever Jesus Kristus fortfarande. Han sitter inte ens på sne på tronen. Han sitter ganska stadigt där. Och han säger, kom tillbaka. Den där kallelsen finns där. Den där kallelsen lever i dig. Kom tillbaka. Och när Jesus, genom den heliga anden, när Jesus sist jag blåste var igår när vi övade. Han hade spelat bas ganska mycket, Leif. Så sa jag, hur går det Leif? Blås, sa han, och det hade ont i ett finger. Så då blåste jag. Och han föll. Nej, det gjorde han inte. Jag skojar bara. Men när den heliga anden blåser in i våra liv, då händer någonting. Eller hur? Då händer någonting. Och jag älskar det här bibelordet. Ni känner till dem här i Psaltaren 139. Och jag kopplar ihop med det här. Det står så här att du skapade organen inne i min kropp. Du vävde samman mig i min mors livmoder. Det är där livet börjar. Jag prisar dig för det förunderliga. Att jag är så underbart skapad. Jag vet inte om det är det första du säger, Emrik, eller någon annan, när du ställer dig och borstar tänderna och tittar på dig själv i spegeln. Jag är underbart skapad. Utan det kanske är så snarare. Det är så. Men Gud säger om dig att du är underbart skapad. Dina verk är förundliga, det kan vi gå med på. Dina verk är förundliga och det vet jag så väl. Det är det här jag bad om när det gäller kids och barnen. Att de ska förstå, att de ska kunna säga, inte utifrån någon felaktig attityd, men utifrån på något sätt att de bara känner sig älskade. Att jag är underbart skapad. Och det är i mindre och mindre åldrar så är det inte så barn känner, utan de jämför sig redan. När de är jättesmå så jämför de som andra och de går med dålig självkänsla och till och med suicidtankar i jättesmå åldrar bara för att de tycker de är fula, de är ditt och datt. Du är underbart skapad. Och så såg du såg mig innan jag föddes. Kan du fundera på en stund? Men Gud såg dig innan du föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. Jag pratade med en kille som inte är troende och levt ett rövarliv. Och vi läste den här bibelversen tillsammans. För att jag hade läst den på ett ställe. Och då sa han att om varje dag är bestämd, då har jag sabbat ganska många av de dagarna han bestämde. Det kan jag lova dig. Och då är det väl dags att komma tillbaka. Så. Då är det väl dags att på något sätt komma upp på banan igen. Då. Sätta dig, liksom få upp på rälsen. Så du kan, din riktning blir åt rätt håll. Vi hade ett fint samtal om det. Ibland är det så här att vi behöver ta av oss den här offerkoftan. Eller hur? Vi alla kan ha en offerkofta på oss. Definitivt kan jag ha det. Och jag lovar, jag är inte rolig då. Jag tycker synd om mig själv. Tycker alla andra, ingen förstår mig. Du vet, och allt är fel. Och inget går som man har tänkt. Och man har den där offerkoftan på sig. Man tycker så synd om sig själv. Den där offerkoftan klär oss inte. Jag har full respekt, eller förståelse för att ibland åker den på. Men jag vill bara uppmuntra oss alla. Vi passar inte i den. Låt oss ta av den. Och det innebär ibland att svälja en del stolthet. En del av, jag har hört Hugos story. Hur han hamnade på och var timmar i våran kyrka. Och jag tror du kan relatera lite av det jag pratar om och så vidare. Jag har lärt känna dig lite nu. På djupet och hur någonstans Gud, tror jag, på något sätt sa, kom tillbaka. Jag vill ha hela dig. Jag vill ha dig på riktigt. Men ibland så ska vi någonstans försöka vara båda delarna. Vi ska liksom leva vårt liv, våra grejer. Och egentligen har Gud gett oss mycket av det. Men någonstans så ska vi leva det och samtidigt så ska vi liksom be Gud välsigna det. För nu ska jag göra det här, så nu får du välsigna. Istället för någonstans bara lägga ner allt och säga: Gud, det är du som har gett mig det här. Och nu är det, Gud, jag ger dig the steering wheel, jag ger dig ratten nu, Gud. För då kan det börja bli på riktigt. Och då är jag samarbeta, du och Gud. Och det finns inget finare. Men det behövs lite att svälja en del stolthet. Jag vill också uppmuntra oss alla att kom tillbaka till Jesus och våga titta upp. Våga titta upp. Ibland träffar jag människor som, jag åker en del tåg nu faktiskt nu för tiden, och ibland sitter det folk med tåg och så har jag ingen hoodie på mig, men de har hoodien på sig och så har de en keps på sig och så sitter de med hoodien. De tittar inte, det kanske de gör av olika anledningar, de är bara trötta, vill vara i fred, så jag dömer inte det, va. Ibland så gör jag det också, speciellt om man sitter och tittar på någon match eller något och inte vill bli störd. Jag är livad att någon ska känna igen mig som hoppar på i Sävsjö, jag har bott här. Så jag får erkänna det, va. Men ibland så ska vi ju gömma oss, ibland människor, vi tittar inte upp, vi fejsar inte skiten, vi fejsar inte kampen. Men jag ska säga det, först när vi fejsar det som Gud kan göra ett under, där Gud kan göra ett helande. Det som är i mörkret, det någonstans måste ut i mörkret, upp i ljuset, och där kan Gud hela. Och det är därför vi behöver förstå att Gud vill ju detta. Han vill vårt bästa, han vill lyfta oss. Men vi måste komma till ett läge att Gud, och det är kyrkans uppgift tycker jag. Att någonstans visa den här bilden av Gud. Att han är inte ute efter oss. Han vet bäst. Han är värd att satsa på. Jag missar ju det här. Och jag missar det här. Och jag missar det här. Är ni med? Men någonstans. Du missar inget. Och det du missar. Det kan du lika gärna missa. Eller vänta på. Gud vet bäst. Han är värd att satsa på. Han är verkligen dig. Så våga titta upp. Göm dig inte bakom sår, bakom skuld, bakom skam. Träffa så många människor som lever i vissa sår som livet har gett. Eller skuld och skam som livet har gett. Men Gud har svårt att hela det som får förbli i mörkret. Gud kan hela det som kommer fram. Betyder inte att du måste gå upp på en scen så här och hålla en mick och någonstans det sättet. Utan det betyder att du någonstans inför Herren och kanske inför någon någonstans tittar upp, fejsar dig och Gud hela dig. Och Gud kan verkligen hela dig. Amen. Faktum är att du kan ej få en positiv förändring med ett negativt tankesätt. Det här är ju inte djupt. Och det här har jag sagt många gånger i våran kyrka. Men det är ju ibland en del människor som vi är envisa ibland. Vi ska ha den här negativa linjen. Och så samtidigt ska vi begära en förändring. Ja, det går inte riktigt ihop. Du måste någonstans förstå. Tro är inte att hålla fast vid den ägget. Jag tror är att klamra sig fast på Gud och hans löften. Vi spelade in igår låten Löftena kunna i svika. Jag tog i för kung och fostran. Visst gjorde jag det, Lilja? Det kommer bli svårt att mixa det. Få mixa bort min röst. Det kommer inte bli lätt. Löftena kunna i svika. De står för evigt kvar. Det är de vi ska klamra fast vid. Det är det jag menar med det positiva. Jag menar inte att du ska ha någon löjlig positiv hållning till något som är negativt. Men jag menar att du ska någonstans titta upp, se skiten, fejsa dig och samtidigt klamra fast vid Guds löften om helande. Guds löften om förändring. Det fattar ni? I Jesu namn gör ni det. Jag har skrivit så här och det kommer på skärmen, tror jag. Du ska tillbaka till den Gud vill du ska vara. Och för en del av er så kanske det är ärrad, erfaren, men hel och stark. Jag skulle vilja säga det även till, faktiskt till kristenheten, till Kristi kropp också. Du ska tillbaka till den Gud vill du ska vara. Ärrad, erfaren. Och när jag säger erfaren så menar jag en del dumheter, en del saker vi har hållit fast vid som faktiskt vi behöver omvända oss ifrån. Det är en erfarenhet att vända sig om från det. Eller hur? Men det kan också vara en del, man är ärrad av olika saker som har hänt i livet. Men jag vill bara profetera ut i Jesu namn att du ska tillbaka. Du ska tillbaka till den Gud vill du ska vara. Och du kanske känner så här, ja, men jag har inte förutsättningar för att kunna drömma det som Gud gav mig. Nej, du kanske inte blir exakt som den dröm som du hade. Men då kan Gud någonstans, han är helt otrolig. För allt, alltså jag älskar det bibelord, för Gud, allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Och någonstans kan Gud ändra. Det var saker som gick sönder i livet. Och det kanske inte, just det kanske inte blir helt. Men då finns det andra saker som kan hända. Som någonstans blir en erfarenhet och det blir ett ärr. Men du kan bli hel, du kan bli stark och du kan komma tillbaka till inriktningen. Att tjäna Gud igen fullt ut. Är ni vakna? Det här var första punkten av 10. Nej, jag skojar. Jag är snart klar. Bibeln pratar om att komma tillbaka till den första kärleken. Jag tyckte det var så bra. En ledare i Växjö sa att ibland så tror jag vi pratar om den första kärleken på ett fel sätt. Därför att någonstans kanske man inte kan komma tillbaka på samma sätt till den första kärleken. Men man kan få tillbaka kärleken. Och i och med att man har gått med Herren ett tag och det har hänt saker så blir det en fördjupad kärlek. Det blir den första kärleken. Det blir den här passionen igen. Men det blir en fördjupad kärlek. Men livet ibland vill på något sätt skaka om och förstöra och sudda ut den där första kärleken, den första passionen. Vi blir cyniska, vi vet ungefär hur det ska vara. Och saker har hänt oss, saker människor, och ledare och kristna människor har sårat oss och sagt hemska saker. Och det är så mycket i livet som har hänt så någonstans har vi så svårt att kunna våga lyfta på blicken och våga drömma igen. För vi är så rädda att bli besvikna. Så ibland säger vi så här, vilket jag... Ursäkta om du säger det, så kommer jag nu trampa dig på tårna. Det får man inte göra i Sverige, men det kommer jag göra ändå. Jag tycker det är så ubotat dumt att säga. Jag förväntar mig jättelite så jag inte behöver bli så besviken. Så ubotat dumt tycker jag. Så. Utan jag tycker du ska förvänta dig att Gud hela dig, hjälper dig, lyfter dig. Vi förväntar oss att Sverige faktiskt ska skakas om rejält av Gud, av hans ord. Att reser sig upp en armé igen. Får jag använda de här gamla 80-talsorden? Reser sig upp en armé av Guds soldater. Och som tror på den här boken och som vågar predika ett fullt, inte ett fult, utan ett fullt evangelium. Som förvandlar människor med kärlek, med omsorg, med att vi någonstans inte liksom bygger in oss och blir en kult eller säga, men blir en klubb där det är jättesvårt att komma in. Vi är inkluderande, vi har lärt oss det. Vi är någonstans inkluderande, varm kultur där alla människor i olika situationer, olika nivåer och säsonger i livet känner sig välkomna där de är. De behöver inte börja spela ett spel, att låtsas. Oj, där lyfter de händerna. Bäst jag lyfter händerna också, annars är jag inte med i klubben här. Nej, du behöver inte lyfta händerna förrän du känner att du kan inget annat än att lyfta händerna. Det är som inte det, men att från insidan ut får Gud börja att under. Och det tycker han, det längtar efter, det tycker jag att han ska göra. Det vill jag och ber jag att Gud ska göra. Att någonstans väcka Kristi kropp, att från insidan ut våga resa på sig, tro på Guds ord, predika evangelium för ett skadeskjutet Sverige. Tack för ett amen. Vem sa till dig att den där synden du föll i raderade ditt syfte? Om det var någon som sa det så är det en lögn. Vem sa till dig att de här hemska erfarenheterna från de olika ledarna du hade någonstans stukade dig så du aldrig kan bli hel igen? Om någon sa det, om det var du själv eller någon annan, så är det en lögn. Du kan bli stark igen. Ärrad, erfaren, men hel och stark. Vem sa till dig att den där skilsmässan kommer nu förstöra hela ditt liv? Den som sa det, det är en lögn. Gud kan upprätta. Gud kan stärka dig igen. Du kan få tag på det där. Du känner att du lever mitt i Guds vilja. Mitt i Guds syfte. Och det gör mig så ont när jag träffar kristna, fina människor som någonstans har blivit så stukade så de har tappat tron på sig själva och tron, därmed också tron på Gud. Och jag blir så glad när jag ser att människor får tag på Gud igen. Vem sa till dig att du aldrig kommer bli hel igen? Den som sa det, han ljög. Den som sa det, han var det. Nej, den som sa det, han ljög. I Jesu namn. Jag ska inte sjunga, det gör jag ibland. Men ni ska inte behöva ha det nu. Men det finns en fantastisk låt med Ulf Kristiansson som jag lyssnade på och hade nästan lust att sjunga den, men det ska inte det. Men den heter Hej, lyssna. Ni får gärna googla upp det. Och Hej är H-E-Y, tror jag. Lyssna. Det finns på Spotify att lyssna på. Men där sjunger han bland annat. Minns du hur du brann en gång för Jesus? Hur du ville vinna hela världen? Men nu, vad har hänt nu då? Vad kan vara så bra så att man väljer bort Gud? Ingenting. Nu är det dags att lyssna. Nu är det dags att komma tillbaka till Gud.